Tack, vilken ingång i när man ska predika. Det handlar om Guds kärlek till oss, att du och jag är älskade. Att han, det hänger på det. Det är liksom där som, det är där vi rör oss, det är där det handlar om. Och jag har känt att när man ska dela någonting så här, så söker man ju Gud, och man ber om ett ord och man ber om en hälsning. Och vi tror att vi får vara med och förmedla det, och att Guds ande tar ordet och planterar det in i våra liv. Och jag har känt det innan att jag vet inte om detta är till någon eller till flera. Men jag har verkligen upplevt att det här är någonting som någon i alla fall behöver höra. Sen så är det kanske också, hoppas vi, någonting som vi alla kan få ta del av och känna att det här gör att jag upptäcker Gud ännu lite bättre. Vi ska be tillsammans och sen så ska vi läsa Guds ord. Tack Jesus Kristus för att du har älskat oss. Tack Jesus Kristus för att du älskar oss så mycket att du blev människa. Att du älskar oss så oerhört mycket att du tog på dig våra konsekvenser. Konsekvensen av att vi hade lämnat. Tack Herre för att du älskar oss så mycket att du var beredd att dö på korset för våran skull. Tack Herre Jesus. Herre, tack för att du är här. Att när vi möts i ditt namn så är du mitt ibland oss. Tack för att du är här genom din helige ande och vill möta oss var och en personligt. Tack Herre för att du vet allt, att du känner oss utan och innan och att du ser med glädje på våra liv. Herre, jag ber dig nu för mina vänner, för oss tillsammans Herre, att vi ska få ta emot det som du har förberett för oss, som du vill ge, den gåva som du har för oss idag. Tack för att du ska vara med när vi läser ditt ord så att det får landa in i våra liv. Amen. Vi ska läsa ifrån Saltaren 139. Den kommer upp på väggen här, och vi läser ifrån Folkbibelns översättning om du undrar. Från vers 13 till 18. Du har skapat mina njurar. Du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit. Hur ofattbara är inte dina tankar för mig, Gud? Hur väldiga är inte deras mångfald? Räknar jag dem, är de fler än sandkornen. När jag vaknar är jag kvar hos dig. Amen. Jag tror inte att vi riktigt förstår vad vi är för någonting. Vad det innebär att vårt liv inte är en slump, utan att det finns en tanke med ditt och mitt liv, med varje liv. Och jag tror inte att du och jag ser på oss själva eller varandra på det sättet som vi borde göra. När vi analyserar, när vi förstår mer och mer av hur allting hänger samman, när vi kontrollerar mer, när vi väger bättre. Ni har ju hört det att ett kilo inte är ett kilo längre kanske. De har ju ändrat kilot. För nu har vi definierat det ännu bättre. Vi är liksom vi är experter på detta. Att kontrollera och mäta och förstå. När vi liksom avslöjar mysteriet, tror vi. Och samtidigt inte vill kännas vid att det finns någon som står bakom livet. Någon som står bakom världen. Någon som hade en tanke med att vi finns här idag. Då urholkas, tänker jag, människovärdet. Och ytterst också meningen med mitt liv. Men när jag får möta Gud, när han liksom knackar på, när han möter mig och när jag möter honom, så händer någonting. Jesus säger att Gud älskade världen, att han älskade sin skapelse, att han älskade dig. Och när vi får en relation med Gud som älskar oss, så vänder liksom den situationen och vi kan uppleva att vi inte är ensamma. Att vi inte är en slump. Att det finns någon som har haft en tanke med oss. Att vi har ett värde i detta. Att det finns ett syfte med våra liv. Och när vi läste i Saltaren, så överväldigas i alla fall jag över vilket stort engagemang som Gud har i enskilda människors liv. I ditt liv. Tanken svindlar över detaljrikedomen som det finns när han formade dig. Vilken överlåtelse det fanns när han förberedde ditt liv. Han såg dig, står det, innan någon annan såg dig. Du fanns i hans blick. Du var inte en slump. Du hände inte utan att någon visste om det. Du är sedd av Gud ända från början. Han var engagerad i ditt liv redan när du var osynlig för alla andra. En varm blick har vakat över ditt liv från starten. Vi kan ha haft människor i våra liv som har sett oss, som har vårdat oss och tagit hand om oss under vår uppväxt. Eller så kanske vi har saknat detta. Men för alla, oavsett detta, så har Gud sett med glädje på dig ända från början. Långt innan någon annan gjorde det. Han såg dig. Han formade dig till den unika person som du är. Han gav dig gåvor som ingen annan har. Han formade dig olik alla andra. Du är ingen kopia. Du är inget dussin exemplar. Du kan inte bytas ut mot någon annan. Vi kan känna det så ibland. Jag kan känna det så ibland. Att vi inte betyder någonting. Att det inte är något speciellt med våra liv. Men han som formade mig, han som formade dig, protesterar högljutt mot det. Han som har förberett ditt liv. Den engelske poeten Edward Young skrev 1759 orden som du kanske har hört. Vi föds som original men dör som kopior. Gud har format ett original med en unik uppgift och ett oerhört värde. Men vi riskerar att förlora detta. Och vi behöver återupptäcka det i vår relation med Gud. Gud formade dig som ett original med ett evighetsvärde. Det är så han ser på dig. Vilket konstverk du är. Vilken unik skapelse du är. Vi kan driva med oss själva. Jag kan göra det och vi gör det ganska lätt. Vi kan skoja om saker som är för små och för stora och som vi skulle haft mer av och mindre av. Och saker som vi är dåliga på och sådär. Vi har lite svårare att säga vad vi är bra på, men Vi kan driva med oss själva och liksom för att vi är inte nöjda. Det finns saker som vi inte är nöjda med och vi kan skoja om det. Men kanske ibland så gör det lite ont också när vi skojar om det själva. Ännu värre om någon annan skojar om det. Men du är i Guds ögon oerhört vacker. Han ser på dig och är glad. Han är inte missnöjd. Han ser att du är den han har skapat. Du är liksom, du fanns i hans tanke. Han hade en plan med att du är den du är. Du är älskad, oersättlig, unik, okränkbar. Och du håller liksom Guds hjärta i din hand. För han vill ha en relation med dig. Han har gett sig till dig. Och vi får ge oss till Gud. Och vi får ha den här nära relationen. Men han är inte distanserad. Han är överlåten ditt liv. Han har engagerat sig i ditt liv. Han som en pappa eller mamma som ser på sitt lilla barn och bara älskar. Så älskar Gud när han ser dig. Han längtar efter att du ska lära känna honom ännu mer. Upptäcka ännu mer av hans tanke och hans längtan för ditt liv. Igår så var vi iväg i Jönköping, ett gäng på pingstledare. Och sista gudstjänsten så talade Andreas Nilsen från Hillsong i Stockholm. Och han talade, håll inte distansen, var liksom rubriken. Det är ju sådana här, man ska ut och köra bil, man ska ju hålla distansen. 3 sekunders regeln och detta. Håll inte distansen. Det vill säga, ta inte ett steg bort. Kom nära. Kom nära mig, säger Gud. I första Mosebok 1:27 så står det att Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Du är Guds avbild. Han la ner någonting av sig själv i dig. Hans unika prägel finns i ditt liv. Mästaren har signerat dig, signerat sitt konstverk. Och därför är ditt värde så oerhört stort. Det finns en unik signatur över ditt liv. Och precis som vilket konstverk som helst så är konstnärens signatur oerhört viktig för värdet av tavlan eller skulpturen eller konstverket, installationen eller vad det kan vara. Och om den saknas så kanske den slängs på tippen. Men om man hittar signaturen och det står Picasso eller Rembrandt eller Banksy eller så kan värdet bli enormt. Över ditt liv är Guds namn skrivet. Han formade dig i moderlivet. Han la ner sin själ bildligt talat i dig. Men också praktiskt. Du är skapad i gemenskap med honom. Med kropp och själ och ande. Ett konstverk som inte är komplett utan en signatur. På samma sätt är du inte komplett utan Gud. När konstnären är nöjd med sitt verk så tecknar hon eller han sitt namn på konstverket. Det har Gud gjort över dig. Som ett godkännande. Det här står jag bakom. På samma sätt har Gud tecknat sitt namn över ditt liv. Hans kännetecken finns i dig. Men signaturen kan liksom döljas. Den kan målas över, den kan förvrängas eller döljas på något sätt. Men han vill på nytt teckna sitt namn över ditt liv. Skaparens unika signatur. Att du är hans verk och att han är stolt och glad över dig. Och därför så är ditt värde så oerhört stort. Flera av oss kanske hörde om en ovanlig konstaktion som var i London, i Sotheby's i oktober. Det var en tavla av den mystiske konstnären Banksy som skulle ropas ut. Namnet på tavlan var Flicka med ballong. Kanske har du sett den. Det som hände när de hade ropat in den för de enorma 12 miljoner svenska kronorna, det var att konstnären hade matat in en pappers, vad kallas det, strimlare i ramen. Och konstverket åkte ut och strimlades till hälften. 12 miljoner kronor hade någon ropat in den här tavlan för. Och så ser den som har köpt den och alla andra att den strimlas framför deras ögon. Då är den värdelös, eller? Nej. Nu så uppskattas värdet till 18 miljoner istället. Jag tycker att det är rätt talande. Ibland så brukar vi ha en bild på, när man ska tala om detta med värde, att om man har en 100-lapp eller en 500-lapp och så, vill du ha den här? Ja, det vill jag ha. Och så kan vi skrynkla ihop den och trampa på den och liksom riva lite i den och säga, vill du fortfarande ha den? Den är ju ful nu. Det är klart att vi vill ha den. Den har ju sitt värde. Den här har också sitt värde för att konstnären har signerat den, har liksom satt sitt sigill, sitt namn, sitt signatur på den. Det här har ett värde på grund av vem som har gjort den. Om jag hade gjort det där så hade den inte ökat i värde. Då hade de velat ha pengarna tillbaka. Jag hade inte fått 12 miljoner från början heller för den. Gud utsätter oss inte för sådana kupper. Han vill inte att våra liv ska skadas eller förstöras. Det betyder inte att vi inte råkar illa ut. Att vi skadar oss själva eller utsätts av andra. Men vårt värde minskar inte. Vi är inte mindre skapade av en mästare för det. Hans namn, hans signatur finns över våra liv och är garanten för vårt värde. Han ville ditt liv. Han kände det redan från början. Han kände till för att han vet vilken värld vi lever i. Han vet vad det innebär att världen lever under syndafallets konsekvenser. Gud blev ju själv människa av den anledningen. För att lösa syndens destruktiva problem. Hur hans skapelse har skadats. Och hur våra liv drabbas av det. På olika sätt. Hur vi har förlorat relationen med vår skapare. Och hur vi skadar oss själva och varandra. Jesus talar om det i Johannes 3 och 16 och 17. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin son utan för att världen skulle räddas genom honom. Gud sätter ett sånt högt värde på dig och på världen, på oss. Han älskar oss så mycket att han kom upp för att upprätta gemenskapen igen. Så att vi, hans konstverk, inte skulle liksom gå förlorat. Kastas på skräphögen för att man inte kände igen signaturen. Utan kunna restaureras. Återställas. När Jesus dog på korset så visar han hur högt värde du har. Att du som hans skapelse har detta oerhörda värde. Och hans konstverk i den här, om vi då tar budgivningsmetaforen, så budar han över alla andra för dig. Han var beredd att betala vad som helst för dig. Till och med sitt liv. Han gick all in. Han budade över alla andra. Och när vi vänder oss till Jesus, när vi sätter vårt hopp till honom, så accepterar vi bildligt talat att han köper tillbaka sitt konstverk. Att han signerar oss på nytt med sitt eget blod. Om jag skriver på ett kontrakt med min namnteckning så är jag bunden av det avtalet. Min unika signatur är tecknet på att jag har förbundit mig till något. Till exempel när vi skrev på handlingarna för att bygga hus och sen på förlån. Alltså det får konsekvenser att man skriver sin signatur på ett papper. Man kan tycka, vad betyder det? Några streck. Men det skapar en överlåtelse. Gud har förbundit sig till dig. Du är hans och han är din. Du är skapad i Guds avbild. Du har ett oerhört värde, har vi sagt. Och han har bekänt sig till dig, till sitt verk och signerat ditt liv. Han har också återköpt dig och betalat det här oerhörda priset. Ditt liv betyder någonting. Det finns ett syfte med ditt liv. Och dina val betyder någonting. Vad du gör av den här gåvan som du har fått. När du nu har det här oerhörda värdet. När du vet att Gud vill något gott med ditt liv. Att han har lagt ner saker i dig, gåvor i dig som han vill att du ska få använda. Har en väg för dig som han vill att du ska få gå. Dina val betyder någonting. Dina beslut är inte oviktiga. Först vad vi gör av Jesu erbjudande naturligtvis. Hur svarar jag på hans erbjudande? Gud tvingar ju aldrig sig på oss med sina beslut. Vi behöver liksom, det är ett samarbete. Han erbjuder och vi får säga ja. Han tvingar sig aldrig på och säger att du måste bli hans. Men du får ta emot. Han knackar på dörren. Du får öppna dörren. Och han vill vara med dig. Och han vill använda dig. Han vill leda dig. Han vill att du ska få utvecklas ännu mer på den väg som han har tänkt. Han som hade en plan redan innan någon annan hade sett dig. Som förberedde ditt liv när du var ett foster, står det. Han som har gett dig gåvor som gör dig unik att möta behov och människor som ingen annan kan. Du är inte ersättbar. Vad du gör med ditt liv får konsekvenser. Du kan få vara med och bli till välsignelse. När du som Guds skapelse också kan få vara med och skapa gott. Att få signera med ditt liv. Din unika signatur betyder någonting. Den kan få bli till välsignelse för andra människor. Du kan få vara med och ge till någon som ännu inte har upptäckt. Du kan få vara med och välsigna på sätt som du inte har drömt om ännu. Du är bemyndigad att välja. Du är skapad till Guds avbild. Din unika signatur är inte bort, ska inte kastas bort. Den ska du använda. De gåvor som Gud har lagt ner i ditt liv. Han har lagt ner gåvor ända sedan skapelsen. Och han vill ge dig gåvor genom sin heliga ande. Så att du kan gå med honom. Och att ni kan upptäcka den här vägen som han har förberett tillsammans. Det kommer inte bli någonting som du inte vill. Han vet vem du är. Och han vill leda dig in på vägar som han har förberett för dig. Men det kan naturligtvis kosta på. Det gjorde det för honom. När han älskade oss så oerhört. Han har förberett alla dina dagar och de är nedskrivna i hans bok. Och han vill leda dig på sina vägar för sitt namns skull. Gud välsigne dig. Och om det är så att du känner att du inte kan ta emot det, att du känner att det här med att jag är värdefull är svårt, att du inte har kanske mött det, kunnat ta till dig det av olika anledningar, så vill jag uppmuntra dig att söka någon som kan be med dig eller samtala. Så gör vi gärna det, för att det är så oerhört viktigt att vi får upptäcka hur mycket älskade vi är, hur stor Guds kärlek är. Och om det här är någonting som berör dig, så vill vi finnas till för varandra på olika sätt. Vi har ju alla våra olika områden där vi kämpar. Och Gud älskar dig och han vill dig väl. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig. Vi tackar dig, Herre, för din oerhörda kärlek till oss. Tack, Herre, för att du inte gav upp om oss, Herre, utan att du älskade oss mer än vi kan förstå. Tack, Herre, för att du skapade oss, Herre, med en tanke, med en förberedd plan, Herre, med någonting som du har lagt ner unikt i våra liv. Herre, låt oss få upptäcka ännu mer av vad du har gjort i varandra och i oss själva. Herre, låt oss få se och uppvärdera din skapelse, Herre. Halleluja. Så känner du våra liv, Herre. Du vet om detta är områden som vi kämpar med, Herre. Då ber jag, Herre, att du möter oss extra och visar din omsorg extra mycket. Tack, Jesus Kristus. Amen. Vi ska få sjunga tillsammans lite till, och under tiden så kommer det också vara möjligt för dig som känner att jag skulle vilja ha förbön. Jag skulle vilja att någon ber med mig, och det kan röra detta som jag har pratat om. Det kan vara något helt annat. Känn dig fri att söka och att någon ber med dig om du har tänkt det och upplever det. Ta vara på det tillfället. Det kan vara så att du har någon bredvid dig i bänken som du känner, be med mig. Eller så finns Birgitta och Tommy här framme som förebedjare om du vill att någon annan ber med dig. Om du vill prata, så hör av dig till mig eller Birgitta Matteusson eller någon annan efteråt också. Gud välsigne dig. Så.